Podplay.
Ja, då har vi samlats här återigen för en häktesförhandling i skepnad av en podd. Podden som tidigare hette Off Limits har nu bytt namn till Inaktuellt, och vi har fått både ris och ros och en omgång i ända lykten. Nu spelar kaffe ut Hans. Nej, tvärtom.
Nej, tyvärr. Oj, oj, oj. Budgetpropositioner.
Ja. I studion Oliver Bergman, vår demonproducent, nyinkommen från tandläkaren. Han verkar ha fyllt alla hålen på dig, Oliver. Var det rotfyllning deluxe, eller?
Ja, det var några fula tänder som behövde.
Ja, så var det framtänderna? Nej, de har du kvar sen nu.
Fanns de där kanintänderna då?
Fanns de inte i din storlek, Oliver? Nej, vi bara skojar här. Det är fruktansvärd vuxenmobbing. Det ska vara med kalla fakta mobbing på arbetsplatsen. Men ja, Oliver heter i verkligheten någonting annat. Vi kan kalla honom Lindskov. I studion Oliver Bergman, Hans Wiklund, känd från TV och krimi. I underhållningsindustrin eller kriminalitet. Du har ju ingått i någon slags... I och för sig, nu ingår jag i det också. Vi gör underhållning av kriminalitet. För du har ett stort, ganska makabert mordfall du ska snacka om idag, Hans. Du har ju suttit och förberett din fan, du bryter normen.
Ja, men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det förfärliga styckmordet i Blekinge förra sommaren. Nu har ju hovrättsdomarna kommit i ärendet. Och den här Anton, sonen till offret, han fick livstid redan i tingsrätten.
Var det han rumänska adoptivson?
Ja, han är ryss faktiskt. Eller adoptivson, han kom till Sverige som 4-5-åring någonstans.
Jag säger som Josef Stalin: Ryssland, Rumänien, en enhet, Unity, eller Tavarich som det heter på ryska.
Och Anton döpte sedermera om sig till Anatoly, och pojkvännen hans Leo dömdes till 18 år. Nu i hovrätten så dömdes båda till livstiden.
Hade de klarat som har varit rappare, Hans, och fångats på kamera i någon Arlanda Gate tillsammans med någon avdankad mellostjärna och skylt att vi måste skilja på sak och person här?
Ja, alltså grejen är att det här mordet, styckmordet, hur hemskt det än är, och det här kan låta en smula makabert eller spekulativt till och med, men det har allting, va? Det har HBTQI, det har fadersmord, det har styckning. Det är en total fantasivärld som gärningspersonerna har...
Är det värre än en poddvärld?
Ja, men det är nästan i samma härad alltså. Och sen så, det drabbar en rätt vanlig svensk familj med svenska förövare. Och det kan man ju tycka så här, men vi bor ju i Sverige. Ja, men det blir ändå lite mer spets på det när man känner att det är såna här Hasse och Jonas-figurer som liksom är skyldiga till ett grovt brott.
Oskyldiga torpardrängar som springer runt med hästskit på vadmalsträskorna och är allmänt olyckliga, och sen dör de i frid, och sen skriver Jan Fridig fantastiska romaner om, ja. De blir hyllade, men de fick ju inte enda tack egentligen i världshistorien. Nej. Har du sett, de har ju sjöutsikt också på det här målet. De hittar väl den stackars fan nedgrävd precis ute i Karlskrona skärgård, där man, ja, det har inte varit så dramatiskt sedan de hittade ubåtar där som visade sig vara minkar, om du frågar Carl Bildts fru. Vad heter hon? Chorizo.
Italienska.
Ah, ja, italienska. Jag säger som Josef Stalin, Italien och Ryssland är ett. Ja. Ja, men ja. Anna Corazza Bildt, va?
Ja.
Hon som säljer korv på nätet för att få ingen korv hemma, var det inte så? Hon hade ju italienska delikatesser. Gick ju jävligt bra för den där kärringen.
Ja, men hon är duktig.
Duktig, vet
jag. Stilig honom.
Oh. Okej, om hon är stilig, då är jag också stilig, Hans. Ja, och min hund också. Korgin, bakifrån.
Nej, men, ja.
På tal om stilighet, var det, han sa det, den fantastiska konstnären Carl Johan De Geer i någon intervju bara för några veckor sedan. Om jag inte kan vara stilig om inte könet fungerar, så finns det ingen mening med att leva, liksom.
Och vänta, nu förstår jag inte. Är det fel på hans kön?
Nej, men alltså, han är ju 80 år nu, gubben, och han jobbar ju för fullt, liksom. Han är ju, ja... all konstnär, och han liksom lever för att arbeta, och han kan ju, Reinfeldt kunde ju prata om att vi ska jobba till 75. Jo, det är ju lätt sagt när man är en halvalkad konstnär som står och viftar med en pensel lite grann på dagarna i en egen ateljé med betalt stöd av konstnärsnämnden. Ja.
Snack om att kroppen blir utsliten.
Exakt. Ja. Men han har kvar den största penseln i byxorna, och där har han då borsten i fel ända, men där går det bra att kladda. Han sa ju det var inte Jan Myrdal som också sa, om inte könet fungerar och jag inte får arbeta, då är det ingen mening med att leva längre, va? Det tar ju ganska mycket, det tar ju glädjen av oss som går och längtat i 30 år efter folkpension, va? Nu är den helt utarmad efter diverse inflygningar av afghanska ungdomar i 50-årsåldern, men i alla fall, ja. Alltså, jag ska inte ta upp det här med välfärdskossans spenar, Hans.
Nej, du gör ju ofta det, men
ja,
du kan ju nämna det som en passus, men jag kommer också ihåg De Geers genombrott, eller en av hans tidiga konstverk, det var den här svenska flaggan som han hade skrivit kuken på.
Ja, och den fortfarande används ju i revolutionära kretsar.
Men han hade ju svårt att använda den, sa du ju nu.
Va?
Ja, men han hade ju, det var ju någonting i byxan som inte fungerar, och då var ju livet inte värt.
Ja, fast här måste vi skilja på en sak och person. Här måste vi skilja på konstnärskap och könsdelar. Penis, ja. Hans egen penis verkar ju funka ganska bra. Man ser ju Marie-Louise De Geer Bergenstråle gå med.
Nej, det är inte hans fru alltså.
Jo då.
Nej.
Jo då.
Nej, hon var gift med Gösta Ekman.
Han buksvåger med Gösta Ekman. Papphammar. Pipphammar som han hette. Han var ju aktiv i Bingen han också.
Ja.
Men vänta nu. Carl-Johan De Geer är då gift, eller han har en relation fortfarande med Marie-Louise De Geer Bergenstråle
Ekman. Nej, det har han inte.
Det har han visst.
Men okej. Har de blivit ihop nu på ålderns höst då?
De har varit gifta i många, många år. Varför tror du hon heter De Geer? Hon giftes ju adligt, för
hon
fan.
Hon heter Ekman på slutet. Och det har att göra med att hon var gift med Gösta Ekman. Och det var hon fram till hans frånfälle. Och resten är Dramaten historia.
Resten är ruskigt inaktuellt, kan jag säga, i den här podden. Nej, men vänta nu, Carl-Johan De Geer, det var inte han.
Det här är ju för dålig nivå.
Nej, men
Jonas,
vänta nu, jag berättar bara en kul grej om honom. Det sägs att han gick och handlade i en livsmedelsbutik på Södermalm, där han självklart bor, va? I närheten av Götgatan. Och då blev han angripen, trodde han, av en privatperson som går fram. Och så tänkte Carl-Johan De Geer, skulle bara handla lite några burköl 3,5 med någon falukorv, så är det någon jävla konstnärspaja som dyker upp, någon slags beundrare. Och så sa han det: vet du att din farfars farfars far var slavhandlare? Och Carl-Johan De Geer bara: förlåt? Japp, Louis De Geer, som har namngivit ett, en skola i Norrköping och är hyllad med statyer och allting. Han drev ju en slavstation tillsammans med bla 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 några andra som hette Afrikanska kompaniet.
Just det.
Sålde människor, svarta människor, från Guyana till Västindien och såna här länder och Kuba. Det här är mitten sent 1600-tal. Det är rysligt inaktuellt. Och Carl-Johan De Geer blir så jävla förtvivlad över det här. Vad säger du? Så han och den här killen sa: det behöver inte du ta illa vid. Det är ungefär som Silvia Sommel, att hennes farsa stred i Stalingrad liksom och hamnade och rensade rent och elda upp ukrainska byar. Men det var ju ingen arvsynd i Sverige ännu. Men Carl-Johan De Geer tog så satans illa vid sig. Så han gick faktiskt hem och började googla upp det här. Och Louis De Geer, det gick så långt så att Carl-Johan De Geer, som är ungefär som jag, han snör in på någonting rejält. Han tänkte avsäga sig sitt namn De Geer och lämna hela släkten. Han döpte sin son till Louis efter Louis De Geer då, som hyllas sin
slavhandlaren.
Nu har reducerat. Exakt. Slavhandlaren Louis De Geer. Vem finansierade Louis De Geers förbannade slavapparat? Jo, det var ingen mindre än den hyllade powerkvinnan drottning Kristina, som har gjort feministiska dokumentärer om på Sveriges Television för dina och mina, och förbannade med Lindskov och Bergmans mediaskatt också. Så dra ner dem där de ska vara. Drottning Kristina sponsrade slavhandel. Glöm inte vad du hörde först. Det här är rykande inaktuella nyheter från mitten på 1600-talet. Och det är sant. Carl-Johan De Geer kom till och med i kontakt med någon snubbe i det här är otroligt, med en kille i Brasilien vars ättlingar var slavar, och han hade De Geer som en slags nemesis namn tatuerat på kroppen. Carl-Johan De Geer åker till Brasilien
och ber om ursäkt. Hallå, desculpa me.
Exakt.
Desculpa me.
Han greps av troppad elit för sitt konstnärskap. Nej, men han åker dit och pratar med de här människorna som då hans farfars 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 far Louis De Geer fängslade, slog i bojer som en annan svensk skattebetalare och tvingades jobba stenhårt för någon annan. Det här, om detta ska ni berätta.
Nej, men det är ju det vi sitter och gör, eller inte
vi. Ja, men
det
är ingen som lyssnar på det här.
Nej, det vet väl jag också. Men Carl-Johan De Geer, hur gick det med hans namn? Har han avsagt sig sitt namn? Han är ju också en nyfattig adel, va? Han är inte en sekin, den här liran.
Han har avsagt sig adelskapet. Han hade ju också det fantastiska konstverket Skända flaggan med, vad hette han, Kjartan, va? Kjartan är också sån här riktigt, de slog igenom genom att vara totalt tvärantipolitiska och förbanne med nästan antidemokratiska långt ute på vänsterkanten. Och jag ser en liknelse. Om jag får vara Carl-Johan De Geer med fungerande pensel i mysbyxorna, du får vara Kjartan. Vet ni inte vem Kjartan är i konstnärskretsar? Googla skiten. Kjartan var den första stora bidragsparasiten. Men det är alla konstnärer.
Ja, jo.
Nej, men känner ni inte till Kjartan?
Jag har aldrig hört, är det ett namn nu överhuvudtaget?
Kjartan är ett smeknamn. Kjartan och Carl Johan De Geer.
Kjartan?
Nej, Kjartan.
Två... Frans Kjartan?
Nej, alltså, vi kom... om ni inte vet vilka personerna är, då blir ni lika obildade som min polare.
Nämn inte Petri nu.
Nej, Petris kräftskiva i helgen, Hans.
Ja, hur fan gick det?
Oh, den gick ju inte av för hacker, men nej, däremot inte så mycket besökare. Hans fru stack vid 8, ja. Mikaela skulle hem till vovarna. Han och jag satt vid 9:30 och då var det läggdags av Petri. Han har ju helt tappat stilen.
Jaha.
Det var inte många år sedan han pissade på en killes mockadojer på en herrmugg i Millwall och fick nästan stryk. Nu går han lägger sig vid 9:30. Avgår Löfven.
Nej, men alltså man blir...
ingen powerkvinna direkt, Petri, längre.
Nej, man blir vuxna på powerkvinna. Det är intressanta med de här två dömda mördarna. Ja, precis, för det förfärliga styckmordet i Blekinge. Han håller på att byta kön, den ene där. Han är inte nöjd med
nej,
att vara Leo. Nej, precis, inte vi heller. Men han har ju gått ett steg längre då, så han tycks ju ha påbörjat någon form av hormonbehandling. Så han, jag vet inte om han ska sitta, de är väl häktade fortfarande, men han ska väl sitta på Hinsan då, Anatolis pojkvän Leo.
Har de inte Hinsan för kvinnor, Transan för de som inte har bestämt sig riktigt vilket kön de har?
Nej, de hamnar på Hinseberg också faktiskt.
Är det så?
Ja, så är det. Och jag sa ju att det här har ju alla ingredienser, det här mordet, och framförallt att det rör sig om hyfsat vanliga svenskar. Det som är lite speciellt med Anatoly, det är att han är adopterad från Ryssland då.
Ja.
Men han fick heta Anton i Sverige och hans föräldrar var väldigt kärleksfulla och riktigt hyggligt folk, inklusive pappan som de slog ihjäl. Och de...
får jag bara fråga, det är det här mordet som i media kallas för Karlskrona-mordet, eller hur?
Ja, det kallas lite över varje faktiskt. För det är ju både styckmord och hbtq-mord och fadersmord, va? Så att det har ju väldigt, det har ju alla ingredienser på något sätt. Det är det som ska komma.
Det tar ju rent bibliska proportioner, för att citera Jan Myrdal igen.
Ja, eller mytiska. Men jag tänker på Oidipus, du vet, han som varit så sned på sin pappa och slog ihjäl honom.
Just det, och sen tog man ju bort Deepus och så kom ju Oi-musiken från England. Det var Champ 69 och massa bra
Foreskins.
Fast Forskin spelar ju inte i Israel. Där får du inte ha förhud, va?
Vad är de säger? Jag tror det var annat som hindrade dem från att åka till Israel förutom förhudsproblematiken. Det var väl också att de var nazister.
Ja, nej, inte nu hamnar vi. Ja, alltså, tillbaks till Kjartan. Det är nog mer allombekant i denna rykande inaktuella podd. Var rockbandet Forskins nazister? Jag skulle säga att de inte var det, däremot så var väl brittiska Screwdriver det. Aha. Med den här Ian Stewart som fortfarande hyllas i ganska obskyra och otäcka högerkretsar.
Aha, Exploited.
Ja. Exploited var ju från Edinburgh och jag har själv krökat med Watty när han spelade på konsertstället.
Vänta, var det då du hade jättekort hår och stora kängor och uppvikta flammiga byxor?
Nej, jag hade inte flammiga byxor. Det var ju psoriasis. Jag gick runt i hotpants.
Ja,
du såg en polis i veckan i shorts förresten. Berätta. Nej, men här, vad var det? Du såg ju han...
Det var ju Maggan Andersson kom ju med budgeten och stoltserade för...
Där har du en powerkvinna.
Ja, precis.
En powerpointkvinna.
Ja, och hon höll stort hov där och det var en jäkla ansamling med folk. Det var ju tredje statsmakt, du vet, vi, media. Och så var det säkerhetspolisen och så var det någon vanlig polis också. Men det var inte vilken vanlig polis som helst. Det var en farbror blå utklädd.
Ja.
Och det var ju han Martin Melin, du vet, Robinson Martin. Alltså, han har en förmåga att dyka upp hela tiden så fort det är något ingripande på stan. Och fan är han där? Det är ju som man tittar på en Pippi Långstrump-film och det är bara två poliser som alltid dyker upp, kling och klang, du vet.
Exakt.
Och då är han nästan likadan, den här Melin, och han är ju alltid med. Det var ju liksom mordet på Anna Lind. Ja, han var där och gjorde livräddande åtgärder och det var, du vet, han är alltid med. Så att den enda polisen man ser i tv, det är han. Och då är det i och för sig så här, han är ju en dekorativ kar, eller hur? Jag menar, fulare poliser finns det ju.
Ah, ska man kunna bända sär skinkorna på utan att det ens var mellodags, alltså?
Ja, det är snack. Det går att han till och med var med på Palmemordet, att han stod i kortbyxor där med sin mamma.
Ja, exakt. På skolan.
Ja.
Titta vad som hände, farbror vart skjuten. Men alltså, det är märkligt, det är höstbudget, det är Magdalena Andersson, hon som ska ta över efter Löfven och använda ungefär samma Q-card. Det är inte öret till de gängkriminella och powerkvinna och de letade efter någon med kompetens och de hittade Magdalena Andersson. Mm. Hon skulle ha en kvinna, hon är ju som en kar, hon är ju värre än vad vi är, Hans.
Ja,
hon är oförskämd mot journalister. feminister, ja, det ska man inte vara.
Nej, hon är hårdför alltså, och hon har ju också förstått att när män måste vara väldigt försiktiga när de beter sig i offentligheten, så kan kvinnor bete sig lite hur som helst, vilket ja, hon ju utnyttjat 100%. Hörde du den där debatten här om dagen på Studio 1 i på radion?
Ja, men hon mot Svantesson.
Svantesson, moderat, ja, ekonomiskt sakkunnig. Det var ju rena slagsmål.
Ja, det var det faktiskt. En riktig catfight, och det var väl lite grann så, här, så att när Magdalena Andersson tänkte Svantesson, det är ganska roligt att sitta och höra dig prata om prioriteringar till de sämre lottade i samhället. Alltså det var bara boom, boom, boom. Till slut låg ju Svantesson på marken, och så satt Kristersson över och tänkte, ja, ska du ta över Moderaterna efter mig när jag hoppat av? Dags att göra en Cleveland Steamer nästan på bröstkorgen.
Nej, det var inte aktuellt tror jag.
Nej, men alltså Svantesson hade ju svårt.
Jag tror att hon heter Svantesson.
Va?
Ja, det
måste
skitsamt
vara rätt namn.
Men det är som han Skärten, vad heter han? Vad tog han vägen för?
Kjartan.
Ja,
ja, men det får ni jag måste ju ha någon slags konstnärlig nivå här. Alltså, snart är det väl Anders Mellangård som har kört runt halvfull i en golfbil och fått sparken från alla jobb på TV4 utom deltidstjänst på Mandelmans gård. Ja.
Styckmordet i Blekinge nu då. Sonen han bor med pojkvännen i pappans lägenhet. Alltså pojkvännen som är väg att bli flickvän. Och då kommer pappan på besök. Anatoly enligt utredningen tar upp en skiftnyckel och drar i huvudet på sin pappa. Sen styckar de honom in på toaletten, lägger honom i små bägar, kör ut honom med båten i Karlskrona skärgård och gräver ner honom på en öde ö. Och sen så ringer Anatoly till polisen ett par dagar senare och säger att herregud, pappa har försvunnit. Nu måste vi leta efter honom. Och en intensiv sökinsats inleds i nästan, alltså i månader så har man hundratals personer, det är missing people, det är soon to be missing people, det är alla möjliga fraktioner som är ute.
Martin Melin som kändis, flöts ner för att komma med på några bilder i Aftonblaskan.
Oh ja. Oh. Så han var inblandad i det här, men det är ju genom själva förhören som är väldigt sinnrikt ordnade, och polisen har också släppt de här videoförhören med Anatoly och Leo, och det är så vi vet detaljerna här, för de visades ju i en dokumentär här som heter Mytomanen som gick på TV häromdagen.
Ja, men det var väl ändå eftermälet till Stefan Löfvens regeringstid.
Mytomanen,
ja. 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 Nej, men får jag bara säga, alltså den här pappan då som de mördar och lägger i små hundbajspåsar och sprider ut över Karlskronas fantastiskt vackra skärgård.
Ja, väldigt vackert där.
Ja, ta en titt i Karlskronas skärgård nu när jag ska hemestra när Tegnell ska börja vaccinera femåringar också i FOM-hysterin här. Nej, men han hade ju lånat ut en jäkla massa pengar till de här två grabbarna, och de hade drivit något slags konkursmässigt café i centrala Karlskrona. Inte en käft var inne och käkade hårda kanelbullar, men nog skulle de dra en 200,000-300,000 kronor. För det var ju något lån eller någon finansiering. För pappan var ju så glad att de här, den ena, alltså hans adoptivson, hade ju varit en stökpelle men kommit på en slags rätt köl.
Ja,
han spelar piano en fan också. Det är alltid misstänksamt. Ja. Folk som spelar piano från Lars Roos till Robert Wells. Akta er
och intresserad av opera, ännu värre. Pavarotti, Jussi Björling och så vidare. Jo då, han finansierade det där.
Jussi tog liv av sig.
Ja, vegankaféet då som det skulle föreställa.
Ja, jag sa att det var någonting.
Ja, exakt. Men Anatoly hade varit väldigt skötsam. Han hade haft en väldigt lycklig barndom, och han och pappan hade varit ute och seglat mycket och så vidare. Men under senare tid så hade Anatoly börjat få för sig att pappan och mamman hade utnyttjat honom sexuellt och dessutom misshandlat den. Så det här varit ju utrett utav sociala myndigheter då, i god ordning.
I den ordningen, eller? För så här, misstanke om sexuellt
utnyttjande. Ja, det kom ju först, och sen kom utredningen av sociala myndigheter givetvis.
Men jag vill citera Hanif Bali. Mm. Va? I vilken ordning kom det sexuella utnyttjandet i sådana fall?
Före eller efter läxläsning.
Ja, exakt. Hanif Bali är avstängd, han har fått gult kort. Satt och tittade på filmen kväll när frun var bortrest med en 17-årig tjej. Alltså bara där är det ju chattans konstverk av alltihop oss. Åter till mordet i skärgården.
Ja, och då är det väl som så här då att Anatoly, som han hade döpt om sig. Han ville ha ett mer ryskklingande namn plötsligt. Det var en sorts, han kanske började frigöra sig, men han började också utveckla väldigt egendomliga sidor. Det vill säga, han ljög precis om allting, och då inkom det här klagomålet på föräldrarna att de hade utnyttjat honom sexuellt. Men det där avslog polis och sociala myndigheter. Det fanns ju ingen som helst sanning i det. Han hade bara hittat på det helt enkelt.
Ja,
och samtidigt hade han börjat hitta på saker som att hans pappa var en hemlig agent och torped och hade mördat massa människor. Så att det fanns ett helt fantasibygge kring pappan. Och det var det de skulle reagera på. Det var därför Anton och Leo skulle slå ihjäl gubben, va?
Men alltså, heter man Anatoli och driver ett vegancafé, bara där ringer lite larmklockor. Alltså någonstans, det är en person som vill verka kanske ungefär som du och jag, mer viktig och mer betydelsefull än man kanske i verkligheten alltså, är, va? För det är alltid jobbigt att veta att man är en satans loser som ingen bryr sig om. Det har jag känt i 40 år tillsammans för dig, Hans.
Han hittade även på en egen kampsport. Han var engagerad i det lokala jiu-jitsu-gymmet där nere. Alltså inte samma jiu-jitsu som jag håller på med, utan mer lite hokus-pokus-jiu-jitsu. Alltså japansk eller sport-jiu-jitsu där man får, håller på med lite annat. Och där han påstod att han hade en syster i Tokyo som hade hittat på en helt egen stridskonst som han nu, Anatoly, undervisar dig. Och jag tycker vi kanske att chefen för dojon eller gymmet där borde väl ha anat oro när han såg att snubben inte visste vad fan han höll på med överhuvudtaget. Men han fick ju fortsätta med den verksamheten. Alltså, och det var han, där han också träffade den här Leo som numera ska byta kön.
Okej. Okay. Alltså han omgärdas ju av människor som måste vara bra förbannat godtrogna. Nästan i klass med förhörsledare på Migrationsverket. Ja. Vad en person som dyker upp här säger så är det förmodligen sant. Och vi kan inte riskera att
Jag tror att många...
Han ser inte ut som en kampsportare. Han ser ut som hälsenan på en talgoxekille.
Ja, han är faktiskt nästan dvärgväxt, alltså han, nu är det ju så här,
kolla. Kan han bli justitieminister i nya regeringen då? Där, nej, är det populärt, kan han inte... med kortväxta.
Nu sitter han ju på livstid. Men jag har undersökt om han hade fått något dvärgbidrag. För det kan man ju nämligen få. Och så vill jag ju inte stöta mig med vänsterhegemonin och eventuella kortväxta aktivister och sådär. Så jag försökte läsa in mig lite på ärendet och se vad är rekommendationen att man bör kalla personer som är under 1,50, till exempel Anatoly i det här fallet.
Lilliputtar sa man ju på tyska cirkus under hela 30-40-talet. Det är inaktuellt. Lilliputt är ett uttryck vi knappt använder i den här podden ens.
Nej, det är det inte.
Lilliputtar, de har ju
Gullivers resor också.
Ja, exakt. Där har den, va?
Mm. Ja, det är därifrån du kommer. Men stund samma, får man säga...
Ja, jag föredrar ju Gullivers resor framför De Geers jävla slavresor. Det kan jag bara berätta.
Ja, verkligen. Riv statyn på gubbjäveln och ta ifrån honom det sista av adelsnamnet.
Och gör inga mer feministinfekterade dramadokumentärer om drottning Kristina som skulle vara en slags lesbisk feministikon. Icke! Icke! Om detta ska ni berätta. Ja, men... Hon var slavhandlare, tanten. Hon var värre än Alice Timander.
Ja, fast hon var ju produkt av sin tid, vet du.
Jo, visst.
Så kan det vara så lite sådär. Det är väldigt svårt att sätta ett 2020-filter på det som hände på 1600-talet. Det blir ju det är ju lite annorlunda.
Jag gör ett ärligt försök i alla fall.
Om vi inte jämför med till exempel Afghanistan, för där är det precis samma sak. Där är det fortfarande 1600-talet. Men det är också vårt grannland var här. Det var det mest betydelsefulla landet i hela världen för Sverige. Helt uppenbart.
Sveriges Television Aktuellt redaktion har ju döpts om till Afghanistan-redaktion. Rapporterar bara om Afghanistan dygnet precis runt. Ja. Alltså. Trots att det är folk som slänger in handgranater hos oskyldiga hemslöjdstanter i Rotebro så är det fortfarande fullt fokus på Afghanistan. Det märker man det där. Det är att svensk media tycker Afghanistan är så förbannat jobbigt. Men varken Sveriges Radio eller Sveriges Television har inte en enda egen korrespondent i världens största korrespondent.
Ja, men Expressen har ju en.
Ja, Expressen har en. Ja. Men det är för fan privat betalt, Hans. Det slipper ju åtminstone du betalar för.
Ja. Om afghaner... Jag går ju och köper den jävla tidningen. 30 spänn för papperstidningen.
Jo, men det är kanske den sista värdiga...
30 spänn, vad blir det om året? Det är ju tusentals kronor. Det är ju värre mina jävla streamingabonnemang på Netflix och HBO Nordica och allt vad det är.
Ja, men du har ju gått ur Svenska kyrkan.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är ju tyvärr kvar. Jag skulle ju gå ut nu när jag hörde talas om att det var ett val. Jag trodde de hade stängt ner hela skiten. Visst, det var ett val. Vad väljer man? Vad var det du sa om man trodde på Gud, eller om Gud finns eller inte, var det man röstade om?
Om Gud finns eller inte, det kan man inte rösta om i ett svenskt kyrkoval, för det är lite, kan vara för kränkande för de gamla fasta medlemmarna. Det är väl, handlar väl om, ska det vara rött eller vitt nattvardsvin, eller ska det vara sour cream chips till nattvardsbrödet, inte vet jag. Jag är ju avhoppare, jag är ju utfälling, jag är ju outcast, jag är lite grann som foreskins på OJ-scenen. Jag hoppade ju av Svenska kyrkan, vet du. Jag sitter och väntar på, inte kyrkovalet, moskévalet, Hans. Ja. När är det, gör det? Det tycker jag verkar intressant. Där vill jag vara med lite och påverka. Det här med att det till exempel finns att kvinnor inte får gå in genom huvudentrén på en moské, tycker jag sånt där viktigt man kan ta upp i
ja, men absolut. Och jag tycker också att, nej, men grejen är också att de kommer ju inte att vara beroende. Ja, men de kommer heller inte vara beroende av vår finansiering, för att pengarna kommer ju direkt från Saudiarabien till moskéerna i Sverige, och då slipper ju vi betala för det. Jag tycker att det är en win-win, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, fast Saudiarabien är ju inget land, de är ju ett krigförande land, så att dit ska vi ju inte ha någon form av
vapen.
Jo, det gör vi.
Varsågoda.
Satir.
Grattis.
Herregud, hörde att de sköt ihjäl 9 motståndsrebeller nere i Jemen då. Jemen, de har ju en hutu.
Jemen.
De har ju hutu-rebellerna i Jemen finansieras ju av Hezbollah och diverse islamistiska organisationer. Mm. Mot dem, på motståndssidan, står ju då saudiarabiska det är Saudiarabien, det är väl Qatar och lite andra såna här härliga mänskliga rättighetsstater
som Katar finnas... säger vi nu för tiden.
Ja, exakt.
Varför ska man börja härma olika språk så fort man ska nämna länder?
Qatar, om katten själv får välja. Ja. Nej, men de finansieras ju av vapen ifrån framförallt Frankrike men även Sverige. Mm. I veckan som gick så sköt de ju ihjäl under mycket, mycket uppmärksammade former 9 personer på ett torg mitt inne i huvudstaden i Jemen.
Var det Vårvintertorget?
Vårväderstorget. Nej, det här var nästan blodigt faktiskt, fast de har sämre tillgång på vapen än i svenska förorter. Fruktansvärda scener. Ja. Och sen tycker man då inte att Saudiarabien då det är NATO-vapen som Saudiarabien dyker upp med och försöker störta den här illegitima regeringen. Mm. Det är ett fuskval de har kommit till makten på. Mm. Vi kan skita där. Tillbaka till Karlskrona. En mås har precis häckat i närheten av där de här påsarna hittas. Men den här stackars jobbaren Mikael Pettersson hette han, va?
Mm. Ja. Brukar inte nämna offret i de här sammanhangen.
Vi kan kalla honom för Anders Övergård, något sånt där udda namn bara.
Ja. Mm. Hur som helst, den här Anton som döper om sig till Anatol utvecklar allt egendomligare sidor med den här fantasivärlden som han lyckas sälja på sin pojk eller flickvän Leo. Han är också, som sagt, han är ju dvärgväxt då, och då visar det sig att man måste alltid kolla med den kortväxta personen om hen vill bli kallad dvärg eller kortväxt eller lilleputt eller vad det kan vara. Men här är ju nästan kört, för han sitter ju häktad och sitter ju och väntar på bunkern, va?
Och vi måste ju skilja också på sak och personlängd, va?
Ja, det ska vi. Mm. Och sen har han också en sån här skrikig gay röst, ungefär som Hanif Bali. Du vet, som han låter som en 14-årig brud typ.
Fast Hanif Bali skrek väl mest på Twitter. Han är ju helt avstängd nu. En polisutredning som föregår Hanif Bali.
Ja,
han borde ta semester på Bali.
En anmälan är ju gjord nu utav den så kallade målsägaren, flickan och hennes föräldrar, va?
Och då vidtar en utredning.
Ja, det började med några anonyma anmälningar. Och det var väl troligtvis hans meningsmotståndare. Han är ju mer impopulär än Julius Caesar i senaten. Alltså, hur kan man göra så många fiender? Det är nästan obegripligt.
Han är mer impopulär än Louis de Gär i adelssläkten de Gär.
Slavhandlaren Louis de Gär. Står hans jävla staty kvar eller rev den samtidigt som Linné hade delat in människoraserna i olika blommor eller vad det var?
Vi kan ju liksom inte dela upp historien i vårt narrativ, Hans. Då får vi ju riva ner den här jättestora bronsklumpen med Cornelis Vreeswijk. Han var ju inte så trevlig mot tjejer precis hela tiden, och inte heller mot transpersoner.
Nej, det var från transpersoner som han hakade upp sig på. Ja. Det blev ju knivslagsmål när han var ute i skärgården med 2 transor. Va?
Mm, var det ute i skärgården?
Ja, och då var ju snacket att de hade ju lurat honom. Det sa min pappa till mig i alla fall. De har ju lurat Cornelis, vet du. Ja. De sa att de var tjejer, så var de inte det. Då var han ju arg. Det kan man ju förstå. Det var lite annat narrativ.
Våra farser, det är ju inte någon lek med deras gamla uppfattning.
Alltså, nej.
Nu ligger farsan tyvärr illa åtgången och har hemtjänst där. Men han kunde säga en sån här grej som att Cornelis på den tiden, det får man ju fatta, va? Lura hem 2 damer. Hade han hoppats på lite mus, fick en ostbit istället, då är ju bara skicka iväg dem.
Ja.
Det var ju ett fruktansvärt övergrepp, så jag måste verkligen ta avstånd ifrån. Men Cornelis, han är ju hyllad nu värre än Yasin Byn i svenska allmänvetandet.
Ja, alltså han är väl lika straffad. Det var ju mordförsök, han högg ju den ena transan med kniv, så vitt jag begriper.
Ja, men det var en del av nedskärningen som kom på den tiden också. Det var högre arbetslöshet i förorterna på den tiden än vad det är nu. Men lik förbannat så var det inte skottlossning och våld dygnet runt i förorten. Nej. Det är märkligt det.
Ja, nu har vi Anatoly här.
Ja.
Han, med skrika Hanif Bali-rösten, kortväxtheten, mytologin som han har hittat på runt sig själv.
Mytomanin, va?
Ja, mytomanin. Men han har byggt en egen värld på något sätt som han då lurar den här, sin pojkvän då. Och då tänker man så här, han är ju lite eljest den där pojkvännen Leo då. Han är ju, så att han får lite mildare straff, 18 år först. Men i hovrätten så...
Var ramlar den här Leo in i hand? Kommer han från någon jävla lokal dockteater eller är det
Bolibompa-skola? Nej, de träffas alltså på den här väldigt obegripliga kampsport till föreningen där Anatoly lär ut en helt påhittad kampkonst som inte verkar helt okej faktiskt.
Kom och lär dig självförsvar enligt powerkvinnorna. Vår ciceron ikväll, Camilla Läckberg.
Ja, hon är inte så mycket för kamp. Det är hennes man.
Det är hennes man.
Såg du powerkvinnor på TV?
Ja, jag har ju sett en powerkvinna, det är Magdalena Andersson.
Jo, men de här andra powerkvinnorna som egentligen är mer kända kvinnor, det är väl inte så mycket power. Men hur som helst, Camilla Läckberg, fan vad härlig hon är, måste jag säga.
Ja. Alltså,
och Simon känner jag lite grann, är en bra kille liksom. Och det var så stökigt och kul där hemma. Och så var den här lilla ryskan var på besök, inte Anatoly utan
Kajo.
Som är också himla härlig person. Ja. Så att det var, jag tyckte, uppfattar inte varför de var skällt. Och vet du vem jag träffade? Margot Wallström träffade jag i helgen.
Är det sant?
Och jag sa, herregud, vad är det mer än Margot? Har du blivit alldeles rabiat här och ger dig på stackars Läckberg och hennes fina garderob? Du vet, säger hon då. Hon är ju vän till familjen sådär. Så sen, jag vill röra om lite i grytan, säger hon på sin milda norrländska. Hon är bra tjej, Margot Wallström faktiskt.
Ja, kan du närmare definiera vad en bra tjej är?
Utrikesminister,
alltså.
EU-parlamentariker, påläggskall för statsministerämbetet. Men sen var det någonting som inte riktigt gick hela vägen.
Det var någonting som hände. Och jag ska väl kanske låta det bero, det får ni googla på själva, men det har ingenting med varken
Lena eller andra att göra.
Nej, exakt, mest det andra kanske. Nej, men grejen är, Margot Wallström hoppade på Camilla Läckberg och hennes medverkan i Powerkvinnorna. Camilla Läckberg säger, här hemma hos mig, här är jag, här har vi rallat upp mina spökskrivna böcker och här borta, vänta, här är barnrummet, nej, det är här Simon Sköld bor, ja, precis. Och så berättar Camilla Läckberg, garderoben här, det är mitt absolut viktigaste. Hon skojar någonting om att för en kvinna i framgångs eufori, så är det viktigt hur man ser ut och hur man är bra klädd. Det är en del av det så kallade patriarkatet. Så att om en kvinna klär sig snyggt och lägger för mycket pengar på kläder, Hans, då är det alltid ditt fel som vit heteronormativ man, va?
Så är det.
Margot Wallström sa det, garderoben är väl inte så förbannat viktig, men det var det när jag satt på UD, för satan var lik vi hade i våra garderober. Det var allt ifrån Carl Bildts vapenhandel, Lundin Oil, Olof Palme, Boforsaffären och till slut också aktuellt pengar till Saudiarabien, som faktiskt är ett krigförande land, som dessutom får ett bistånd från Sverige och två får en jävla massa vapen från svenska militärsystem.
Cashen måste in, Jonas.
Carl Gustav måste in i krigshärjade områden.
Vilken jävla supergevär, en plaströr som du drar iväg en granat som du kan spränga upp en pansarvagn med. Det där är ju bästa jävla grejer vi har kommit på det här landet sen krutet. Eller dynamiten som Nobel ligger på.
Granatgeväret Carl Gustav har gjort mer för det här landet än kung Carl Gustav.
Nej,
och då är ändå han en bra kille.
Ja, det är han faktiskt.
Hörde att han skrämde skiten ur Silvia veckan, spelade trumpet på någon efterfest. Så hon blev helt tokig.
Ja.
Han skulle skoja med henne, spela trumpet utanför Silvias rum. Visa sig, han var ju så på arslet, kung Carl den 16 Gustav, denna monarkins.
Nej, det stod inte att han var på arslet. Man kan väl misstänka det om man har festat en lång kväll med sina grabbar. Men det stod ju faktiskt inte. Man skulle inte skriva att kungen inte var spiknykter.
Nej, men vi har ju en podd för att folk ska få veta vad som
verkar. Men vi sitter ju mest och gissar, Jonas.
No.
Eller? Det är väldigt lite fakta det här.
Va?
Ja, det kanske kommer som en chock för dig. Men de här underlagen som jag skriver till dig, det är ju bara fria fantasier. Det är inte så att jag har skrivit från Wikipedia här.
Nej, men grejen är så här. Det här, de som inte förstår den här podden, det är människor som är helt förbannat illiterata, de som aldrig öppnar en dagstidning, som inte har någon slags historisk anknytning. Och vet du vad, jag äcklas av vanligt folk, för att citera Carl Gustav Armfelt, en av hjältarna i Karolinerarmén och kanske ledde återtåget när de alla dog som flugor på fjället.
Ja.
Det här är ju fakta, Hans. Det här är ju mer fakta än när Peter Wahlbeck bestrider att det finns ett coronavaccin och får hundratusentals följare. Det här är fakta,
vänta,
Hans.
Vänta, han kan ju inte bestrida att det finns ett vaccin, för det finns ju bevisligen. Men sen om det är giftigt då, som han säger, det är väl en annan fråga.
Exakt.
Ja.
Nej, men jag säger bara att du är så bedövad och marinerad i någon slags tillrättalagt nyhetsflöde som Sverige har tyvärr begåvats med sista 20-30 år. Du känner inte ens igen fakta när den träffar mitt i planeten, som en sån här gammal plastpillbåge man hade. Boink!
Ja, jag kände att det var något.
Här får du ju
sitter den kvar?
Ja, det är en liten bakelitdild och det är Lindskov, så att det är bajs i en ändan på den.
Ja, fan, vad äckligt.
Men det här är ju fakta, Hans. Anatoly Anton, det här är ju ett verkligt kriminalfall.
Vi ska inte sitta och raljera över det. Det är ju en förskräcklig historia. Men icke desto mindre så har de ingredienserna som gör att det här blir intressant för den breda allmogen, och inte minst då för mig som ju är en del av allmogen.
Den har ju allt. Jag säger som när jag går till min urolog. Herregud, Nilsson, jag får hålla för näsan. Ni har ju allt här. Titta bara på blåsorna, lägg skaftet.
Ja.
Det här fallet innehåller
i alla fall ett skaft.
men det här kriminalfallet, det måste ju bli en film av det här, Hans.
Ja, jag undrar det.
När tiden har gått ett tag.
Ja, det är möjligt alltså. För att vi, och mycket tack vare den här väldigt välinformerade dokumentären som gick i TV4, som det hette, Mytomanen. Det var, då fick man ju väldigt mycket information. Det var ju tack vare polisen att man släppte på förlåten. Jag hade ju gärna sett långa förhör med Yasin Byn och de där också, men det var kan man inte se så intresserad av att släppa ut. Men det är just att allmänintresset blir så oerhört mycket större när det handlar om svenskar eller folk som verkar relativt vanliga, det vill säga de skriver inte rapmusik och sånt.
Det finns en gammal kvällstidningsregel som säger att kan man bygga upp en kontrast redan i ingressen i en nyhetsartikel så är man hemma någonstans. Det är ungefär som den vanliga kvinnan skulle lämna barnen på dagis, hamnade mitt i skottlossning med bandidos. Den här kontrasten blir någon slags effekt, va?
För problemet är väl att man använder den här kontrasten även när det inte är en kontrast. Här kommer en person utan tänder med ett stort heroinproblem och kallas för vanlig mamma i tidningen, förstår du? Så att det är inte alltid som att den här kontrasten i verkligheten finns, utan det är mer att man skriver det så.
Ungefär
han
som...
hade precis fått rättsida på sitt liv. Jag har rättsida från vad då? Jo, han hade ju suttit för mord i 20 år och kommit ut och sen begick han ett mord till. Ja, då hade han väl inte fått rätt sida på sitt liv.
Så eller? Fort någon...
eller?
Ja, inte jag heller. Så fort någon skjuts i det här landet så intervjuas alltid någon morsa efteråt och de får säga, ja, han skulle precis lägga av med den här verksamheten och han hade planerat att börja studera i höst. Ja. Är det någon Q-card de får varenda morsa till någon kriminell som har tagits av dagen?
Ja,
det är exakt samma uttalande.
Ja.
Påminner om hon den där, vad heter hon som ska ta över SSU nu, hon som hoppar...
Polisen.
Lisa Nåbo.
Hon är snut.
Jobbat som snut polis och hoppar nu av polisyrket och ska bli då SSU-ordförande.
Ja, men förlorar vi en polis till nu?
Exakt!
Vad
exakt?
Vad är det här?
Vi tappar en polis och får en extra politiker. Hon är en ny SSU-ordförande. Det första hon säger, vad vill du göra åt gängkriminaliteten och otryggheten i Sverige? Ja, se till att välfärdspengarna stoppas. Ungefär. Inte en krona ska gå till de gängkriminella och vi ska punktmarkera de som begår illdåd ute i förorterna där vanligt folk bor. Alltså det måste ju vara Stefan Löfvens gamla Q-kart som han lämnar på något skrivbord i Rosenbad.
Ja.
Hej, vill ni säga något nonsens om att vi inte gör ett smack mot någonting egentligen? Ta de här korten bara. Jag avgår nu. Hej på er. Jag ska käka middag hemma i Göran Perssons slott vid Sörmländska
sjön. Det där
sjön.
Med punktmarkeringen kan ni glömma bort helt och hållet, för det kommer de inte att lyckas med.
Det går det ju inte med också... svensk lagstiftning. Det kan du göra i USA. I svensk lagstiftning funkar inte att punktmarkera.
Det går inte.
Och det här med att sluta skjutkampanjer och annat skit de hittar på. Så fort det är minsta minskning, då springer Damberg upp på palisaden och säger, nu har vi brutit en trend där. Mm. Vi är fortfarande i Europatopp när det gäller både skytteligan och kast med liten handgranat in i oskyldigas fönster.
Så är det verkligen. Jag hörde en intervju med en kille som jag känner, Kristoffer Boman, som är områdeschef ute i Järva på polisen. Han rabblade upp exakt samma sak faktiskt. Just det här med punktmarkering. Nu ska det vara jobbigt att vara kriminell i Rotebroområdet, PGA, den här handgranatsattacken. Nu återstår väl att se lite mer trovärdighet när en polis säger det än när en politiker säger det. Men icke desto mindre så tror jag att det blir ganska besvärligt.
Vissa poliser går ju faktiskt politiska ärenden. Det är den polisen som säger vi ska punktmarkera de gängkriminella. Ja, då sitter den breda populösa som är livrädda för sina döttrar och söner och allt vad det är. De sitter hemma i sina lägen och tänker, åh vad skönt att någon gör någonting. Klipp till nästa nummer av Aktuellt. Vi har inga resurser.
Nej.
Vi har inga resurser.
Och dessutom de få poliser vi har, de blir politiker istället.
Exakt. De skickade en... Snuten gick back en halv miljard. Nu har ju powerkvinnan Magdalena Andersson fixat till. Hon gav faktiskt mer pengar till polisen.
Vad står det var den där budgeten?
Än vad de själva äskade. Ja. Det måste ha varit någon polischef som tänkte, fan, vi fick ju mer pengar än vad vi begärde i nya budgeten. Nästa gång tar vi så vi spricker. De fick ju massor med pengar av Magdalena Andersson.
Det var ju samma sak med Tullverket. De fick ju också för mycket pengar. Det är 2000 personer anställda på Tullverket. Ska vi säga att någon procent av dem faktiskt står ute och vaktar våra långa gränser mot lastbil införsel från både från öst och söder.
Fast där måste jag rätta det lite grann, Hans. Aha. Vi ska ju inte ha bevakning vid gränsövergångarna för att EU hade ju en yttre gräns som skulle skydda oss. Problemet är bara att det var Grekland, Rumänien, Bulgarien och andra pålitliga, trovärdiga framgångsländer. Tjena. Vet du på riktigt, det var en intervju med hon högsta tullchefen, vad heter hon, Charlotte Svensson.
Ja.
Lördagsintervju med min AIK-broder Martin Wiklin, tror jag det var. Eller, men det är söndagsintervju. Jag har ju svårt med lördag och söndag.
Söndagar är den lättsamma intervjun och lördagar då har man en politiker.
Finns det någon svår intervju i Sveriges Radio?
Ja, men vad heter han? Wiklin är väl ganska tuffa. Och framförallt den här killen Anders på Aktuellt. Han, eller på Agenda. Han är ju grym tycker jag. Han mosar ju sönder Morgan. Morgan kom på en halvtimmes intervju och trodde han skulle få sitta och smortra. Vart helt avrättat i en halvtimme. Satt och bluddrade. Och det enda den här reportern Anders gör, det är att säga så här: Morgan, 2005 sa du så här. Nu säger du så här. Precis tvärt emot med samma stödsäkerhet. Du måste ju för fan vara tokig.
Jag kan tänka mig när Morgan Johansson gick ur den aktuellt studien. Den agendastudien, så sa han
till sin...
Han
snurrade med sin lilla propeller.
Han red ut på sin tax och så sa han till sin pressekreterare: du satan, där åkte jag dit och du. Jag var ju inte beredd på för svåra frågor. Nej, men åter till det här med Tullverket. Du pratar om att de fick mer än vad de hade begärt, mer pengar än vad de hade äskat. Tullverkets chef, hon erkände inför rullande mikrofon där i någon intervju. Jag tror att det var, var det nu än var någonstans, det var stora medier i alla fall, seriösa medier, inte någon poddskit. Och inte Carl-Johan Dreas konstnärspodd. Hon konfronteras då med det faktum att Öresundsbron, alltså på svenska sidan, inte är bevakad nattetid. Nej. Från klockan 22 till 05.00 finns det ingen som helst bevakning på Öresundsbron. Mm. Och hon skämdes knappt. Hon sa bara: nej, vi har inte resurser. Nej. Vi har inte bemanning att klara av det.
Förstår
nej,
men du övertiden om du står mitt i natten, OB-tillägg och skit?
Kan du ringa en Fodora pakistanier i Köpenhamn? Tjena, 3 kilo laddare. Petris kräftskiva här är så jävla tråkig. Åker nu. Ja visst, alltså förstår du, vad hände med EUs yttre gräns?
Ja, som sagt, det är ju ett pappslöjdsverk så att säga. Och det kunde vi väl räkna ut från början, att vi måste sköta vår egen gräns och inte bara öppna hjärtat och släppa in allt jävla skit med vapen och narkotika och så vidare. Ännu värre är ju att man helt riskfritt kan frakta ut våra bilar, vattenskotrar, båtmotorer, kläder, allt annat som de stjäl som korpar här, våra EU-länder, och bara fraktar ut. Och det är omöjligt åka dit på det.
Det är tulltjänstemän, tullkvinnor och tulltransor som talade ut också och sa: vi ser ju att det är stöldgods som lämnar Sverige från, ja det är alltid från motorbåtar till exklusiva bilar till exklusiva bildelar. Kan inte göra någonting för vi har inget lagstöd för det. Nej, men så är det ju alltid. Vi har inget lagstöd för det här. Lagen har halkat efter nu när Sverige faktiskt har, som jag tycker, polisen har tappat kontrollen i vissa områden. Går jag för långt nu? Är jag populist nu? Är jag en Hanif Bali som sitter och tittar på tv med 17-åriga muff-tjejer? Har jag gått för långt då? När jag säger att i vissa områden, i vissa gator, har polisen tappat kontrollen. Ja. Ta den här klappfighten mellan de två familjerna Bengtsson och Nilsson som slog som djur utanför akuten i
Planerna
Lund. Nu finns det ju bilder på att polisen står och tittar på. De vågar inte gå in. Nej. Tänk dig nästa steg. När de där klanerna har vapen, då har du ju per definition ett a civil war! We got a fucking civil war on our hands!
Ja, du hörde...
Citat Oliver Cromwell. Hör... Det är inaktuellt. Oliver Cromwell.
Jag var livrädd för att du skulle rulla ut en Cromwell-biografi här. Varför inte gå närmare? Märta Stenevi, då hon helröret från Miljöpartiet där. Hon sa ju då i en debatt att hon ingår i en klan. Och den klanen bestod av kvinnor och var utsatta i samhället för patriarkatets påhopp och hugg och slag och så vidare. Och då menar väl hon att klan var någonting fint kanske, jag vet inte. Men polisen ser ju inte riktigt på det sättet. Man räknade ju till över 40 klaner som bedriver klassisk brottslig verksamhet. Men samtidigt måste polisen vara lite försiktig om man ska börja registrera de här brottslingarna. För man gjorde det där så kallade romregistret, kommer du ihåg det?
Ja.
Det var ju två romska familjer som man då skrev upp vad de hette och vad de bodde och vad de byggde och vad de gjorde för någonting. Och då åkte man ju dit utav helvete på det där. Man sa ju, det här hör vi stöveltrampet från 30-talet och så vidare. Och romska aktivister lyckades trumma ut en rejäl jävla ersättning till alla de här 2000 personerna som vi fick betala. Så att, men, var lite försiktig med registreringen kring de här klanerna tycker jag.
Men där fanns det ju också i det här så kallade omtalade romregistret, självförda rom och kola. Men faktum är, det fanns ju en hel del människor som var totalt ostraffade. Och jag kommer ihåg när jag för många år sedan åkte på en...
Vad menar du med totalt ostraffad?
Ja, de fanns inte i belastningsregistret.
Nej, men det berodde ju på att de var spädbarn och sånt.
Ja, men de fanns ju ändå med i ett register. Ett register över kriminella personer.
Ja, över klaner.
Ja, men det kan jag tycka är integritetskränkande. Jag tillhörde en gång i tiden klanen Svenska fotbollssupporter. Jag glömmer aldrig när vi åkte till Finland.
Nej, på var registrerade.
De tog kort och tog lägg på alla som klev ombord på båten. Vi var ju så korkade och så sugna på att springa in i baren där och fightas med varandra och få lite öl i kroppen inför matchen. Ja. Så vi tänkte ju inte ens på att jag är inte misstänkt för någonting, men här fotograferas och registreras jag med mitt pass var på den tiden. Man visade pass för att åka in i Finland.
Ja, just det.
Oklart varför, men rekommendationen från Svenska fotbollsförbundet var: ni ska med er pass, grabbar, när ni åker till Finland. Jag trodde att inom Norden åkte man utan att visa passet. Det var ju snuten som hade bett tomteverkstan, förlåt, Svenska fotbollsförbundet, att vi ska ta med oss pass, för vi ska kunna bli registrerade. Ja. Jag sitter vid en gammal perm där jag sitter med sånt där pomeranian hår och fjunmustasch och två blåtir. Eller vad är det du kallar blåtir?
Finska Ray-Ban. Så du sitter på en bild bredvid Juha Valja Kalja där och sen... Men grejen är att
Kajlina, alltså, bitcoin-experten.
Nu säger ju Damberg att det här med att man ska få spana och övervaka även folk som inte är misstänkta för brott. Så det blir ju nästa steg, Jonas, vare sig du vill eller inte.
Ja, men jag vill det, Hans.
Ja, men du sa ju precis att du vände dig mot det. Det var ju bara för att registrera dig, din jävel.
Nej, men jag säger med svensk lagstiftning får inte polisen registrera personer som inte finns med i belastningsregister, såklart. Jag vill att man ändrar lagstiftningen och kommer i kapp lite grann med, så att vi får en uppdatering, så att vi har en lagstiftning som motsvarar de problem som vårt samhälle ställs inför. Ja. Jag vill ha kronvittnen, jag vill ha anonyma vittnen, jag vill ha absolut telefonavlyssning även om det är mindre brott, så att man kan sätta dit folk för vad som helst, för att få ta bort dem från gatorna, så att säga. Mm. Det går ju långt efter. Sluta skjutkampanjen. Ja, den har varit framgångsrikt i USA, i Chicago, Detroit har man nästan fått ner kriminaliteten till ett par dussin döda i skottlossning per dag tack vare den här sluta skjut. Jo, men det beror ju på att i USA så har ju anonyma vittnen. Det är mycket enklare med de här, vad heter det, här vittnen som kan deala sig till. Om jag brandar polarna så åker jag ner och kan få nästan strafffrihet.
Ja,
alltså, har man inte ett sånt vittnessystem så får du ju aldrig gängkriminella vittna mot varandra.
Det verkar inte gå så bra i USA heller. 5000 barn under 15 år var inblandade i skjutningar förra året. Ja. Och så har man också 22 miljoner nya handeldvapen som man sålde på ett år. Så det finns ju en liten korrelation där. Men så länge att tullen bara får stå och glo och vi kan fortsätta frakta in containrar med handeldvapen i Sverige. Det fanns ju inga vapen förut. Det var ju därför folk slog varandra med en påk eller stack varandra med en kniv.
Ja, du säger att vi har en fruktansvärd brottslig utveckling i USA. Jag köper det trots vad liksom byäldsten Joe Biden hävdar, bla bla bla. Och man har privata fängelser och annat. Men tänk dig också, om man inte hade haft de här hårda eller generösare reglerna när det gäller bevisföring i amerikanska domstolar, hur hade det sett ut då? Då kanske det hade varit ännu värre. Då kanske det hade varit en liknande situation bland fattiga afroamerikaner likt den vid slavstationen som De Geer och drottning Kristina drev på Guyanas kust.
Ja.
Det vet vi inte. Nej, men det är en inaktuell fråga, va?
Ska vi ta och runda av det här förskräckliga styckmordet i Blekinge också? Nu har ju då Anatoly, sonen till offret, och hans pojkvän eller flickvän Leo, båda dömts i hovrätten till livstidsfängelse. Det är ganska hårda bud. De är ju knappt över 20 år, de här två killarna eller tjejerna.
Och dessutom ungefär som du och jag, hyfsat tidigare ostraffade, va?
Ja, ja.
De kom ju out of the blue rätt in till det här.
Smack, livstid som första dom. Inte three strikes out, utan one strike out. Och då kan man ju tycka så här, och jag såg...
Här borde de nästan få sommarprata. Det är ju svensk kriminalhistoria det här. Ja.
Nästan. Och jag såg en kollega till mig, en annan jurist, Jens Lapidus på tv, när han pratade om det här. Varför blev det så stränga straff plötsligt? Jo, rekommendationen är ju det. Det har ju gått fram och tillbaka med politiska vindar. Ska man döma till hårdare straff för grova brott och så vidare? Eller ska man inte? Ska vi satsa på att vara lite snällare och få fika och sitta en kortare tid, komma ut och försöka bli samhällsmedborgare igen? Nu är ju trenden, nu är det ju livstid, så att säga. Så man dömer ett högre antal grova brottslingar till livstidsfängelse. Och det fick de här två smaka på då, taskigt nog för dem.
Vi får väl utvärdera om det var bu eller bä, hit eller shit, mutt eller prutt om ungefär 20 år. Då ser vi vad effekterna blir. Men så fort jag säger så här, vi kan ju inte ha straffrabatt för snorungar som går runt med handeldvapen och åker elskoter, eller vård inom socialtjänsten, för det är strafffrihet. Om man säger så här, om det tycker jag är för mesiga straff och det motsvarar inte den breda allmänhetens rättsuppfattning, då blir man ungefär så här, ska du ha dödsstraff för p-böter? Nej, tack. Men förstår du, ett mellanläge någonstans.
Ja, och det mellanläget, det är ju det vi har, och det är ju det politikerna alltid väljer, ett mellanläge, för att inte stöta sig med...
Säg en annan västerländsk demokrati som har lindrigare straff på straffskalan i Sverige. Jag ska skriva upp dem här.
Inte på rak arm, men det finns ju.
Säg.
Absolut. Sen beror det lite på hur man dömer. Alltså, livstid finns i straffskalan. Nu dömer man fler till livstid. Och det har ju med brottets grovlek att göra, kan man väl säga. Eller grovhet. Och just i det här fallet så är det ju en ganska nogsam planering. Det är ju en försvårande omständighet. Det är också att man har styckat offret. Det är också en försvårande omständighet. Och dessutom att det har skett i nära relation. Det vill säga att han har då gjort en kung Oidipus av sin pappa. Småbitar.
Är det ett extra påbud för att citera Herodes i det gamla Egypten? Det är riktigt inaktuellt. Herodes.
Ja, precis. Och sen kan man ju tycka att den här Leo då, han kanske är eljest i huvudet och har dragits med i det här mot bättre vetande. Ungefär som barnflickan i Knutby, du vet, som bara fick ett rapp över handflatan och sen fick komma ut igen. Trots att hon hade mördat en person och svårt skadat en annan. Och så fick den här handflatan.
Aha.
Och sen fick Helge Fossmo fick då själva scensättaren, den själva orkesterledaren bakom det här mordet i Knutby.
Ja.
Så det var ju, då var det en helt annan värdering, så att säga.
Exakt. Jag bara menar, Hans, att om vi fortsätter att silkesvantar, och jag vet ju när min son, jag behöver inte prata vad han har gjort, men vi satt i någon slags förhör, då var det sådär som att, alltså det var ungefär som att han var ett olyckligt offer för sina omständigheter när han satt och hade lite problem.
Ja, de såg ju hans pappa, så de förstod ju vilka omständigheter det var.
Jag säger,
och så fort du öppnar truten så, herregud, det här det kan inte bli något straff för den här stackaren. Det har han tillräckligt hemma.
Nej, han heter ju Anatoli, grabben. Det är en bra kille. Han kör lite dojo nere på byn och så har han ett vegancafé också. Det har gått bra för honom.
Ja,
absolut.
Ja.
Nej, men min son var inblandad i lite halvtumult för att han bodde i exakt fel område där jag hade bosatt mig med honom.
Mm.
Då var ungefär som att det är inte ditt fel. Hela andemeningen var, det är inte ditt fel. Det är sånt här som kan hända när man är ung. Och det är en helt fel signal att säga till en ung person som är på väg på glid. Det ska vara liksom när de åker runt med skolungar på olika kåkar. Det enda de säger, så folk som sitter inne, om någon hade sagt till mig i tid att det här är fel väg att gå, ge mig en, vad sa du, en smäll på fingrarna över handflatan. Mm. Det kanske hade räckt om du är tillräckligt ung, va?
Ja.
Lindskov, eller Bergman, vi håller på att införa skollaga igen här. Det funkar, vet du. Hårdare tag.
Är det bara vi som kräver hårdare tag? Hanif Bali också.
Eller hårdare tag.
Hårdare tag? Först. Sitter du och pluggar med barn? Vad fan är det, inga hårda tag?
Från läxläsning till sex. Läsning, herregud. Ja. Är det politiska motståndare som vill tysta Hanif Bali?
Han anser ju att det är en konspiration, och det är mycket tydligt på att det är det också. Men samtidigt så nu finns det en anmälan och poliserna utreder i god ordning, så vi kommer väl att närma oss sanningen.
Den här 17-åriga tjejen har ju då pratat ut i Sydsvenska Dagbladet, som jag håller som den absolut modigaste av de stora jättetidningarna i Sverige.
Är det någon jävla högertidning eller?
Nej, det är absolut inte, Hans. Du kan inte avfärda mig som du avfärdar drottning Kristina som slavkärring eller vad du sa för en halvtimme sedan. Nej, men då sa ju hon, jag slog ju larm om att jag tyckte det var konstigt uppförande från vederbörande då Bali redan för ett år sedan till partistyrelsen. Det var ingen som gjorde någonting. Sen gick Gunnar Strömmer ut när det var folk som hade via tidningsartiklar och via Twitter hade anmält Hanif Bali för det här.
Ja.
Han får väl titta på film med vem han vill när frun är bortrest och hon är 17 år i tv-rummet.
Ja.
Men någonstans, det klingar lite klockor i alla fall. Vi kan väl döma en ohörd, va?
Nej, det gör vi ju gärna i den här podden. Men jag tycker här ska vi vara lite aktsamma. Och det är också så att det grövsta indiciet här, det som redovisas i tidningen, det är att Hanif Bali har superlikat en bild av henne på, vad heter det, Grindr? Nej, vad heter det andra?
Vilket är du hänger på, Bergman? Nej, du är Grindr. Tinder.
Att man har superlikat någon, det är ju som ett övergrepp i sig då, uppenbarligen.
Ja,
det ska man vara jäkligt försiktig.
Nej, men alltså någonstans, han får väl göra exakt vad han vill och vi ska vara försiktiga.
Nej,
men
exakt vad han vill får han inte göra. Han får inte bryta mot lagen, till exempel.
Nähe. Okej. Okay. Men det får man göra om man är rappare, då skiljer vi på sak och person.
Jo, men politiker är ju lite extra, de ska ju faktiskt sköta sig lite mer. De ska ju vara högre moraliska föredömen än till exempel konstnärer och rappare från förorten.
Konstnärer, har jag nämnt
Carl Johan De Geer.
Nej, Kjartan, hans polare.
Är det hans polare? Jag undrar vad fan det är.
Alltså, Kjartan och Carl Johan De Geer, om vi inte får ta upp dem i en konstnärspodd så kan vi lika gärna döpa om det här till Off Limits.
Ja, när jag tänker på vad du säger. Nej, inte Off Limits, det brände de ju på bål, de jävla Lindskov och hans underhuggare.
Ska vi dra sanningen om vad som hände med Off Limits när han i mörka investorkorridorer gick och pratade om framtiden och vi skulle investera. Han har ju fått nys om att Kaj Linna sålde bitcoin på nätet, va? Han skulle lura skiten Kaj Linna av inte bara svenska rättsväsendet utan av sjukpensionärer och som jag, folk som bodde i socialt utsatta områden. Han torskar ju rejält, Linnare.
Nej, det gjorde han inte. Utan mycket tyder på att det han ägnar sig åt nu, det är någon form av, ja, han rekommenderar köp utav bitcoin. Och,
men då vill jag
eller
ta...
kryptovaluta, inte bitcoin. Men...
Lex Hanif Bali. Han får väl göra vad han vill så länge han inte bryter mot lagen. Men i media framstår nu Kaj Linna som någon slags jävla bondfångare. Om han nu är det, så bevisas ju det inte av att han sitter och kränger på sjukpensionärer med vuxenblöjor en massa bitcoin. Nej, skit.
Det som går stick i stäv med att han skulle bedriva laglig verksamhet är att han aldrig har haft ett vanligt jobb, så vitt jag kan begripa.
Utan, och inte du och jag heller.
Nej, men vi har ju heller inte finansierat våra liv med liksom amfetaminlangning, va? Eller har vi det?
Ha, de straffen är ju avtjänade, va?
Jo.
Jag vet inte huruvida Kaj Linna har suttit och kollat på film mitt i natten med 17-åriga förbundstjejer från Moderata ungdomsförbundet.
Ja, det är svårt att se faktiskt.
Det är svårt att se också, absolut. Vi börjar väl runda av, Hans. Mm. Herregud vad bra det blev. Har vi ingen alternativ countrywestern? Jo, för alla som vi har nämnt i den här podden vill vi poängtera för av juridiska skäl. Ingen är dömd på förhand om man inte dyker upp på en Expressen-löpsedel.
Ja, då är det klart.
Exakt.
Eller på Instagram.
Vi ska vara väldigt försiktiga med vad vi säger i den här podden, annars går Lindskov och byter namn på oss igen, Hans, och så faller vi pladask.
Var det därför han bytte ut vårt namn? För vi sagt så mycket osanningar.
Jag tror det! Han var ju skitskraj! Bergman, du kan väl erkänna, Lindskov sitter och lyssnar igenom allting. Och han har velat blipa skit vi säger ibland. Då faller ju hela idén pladask. Och det är roliga nu, vi får ju så uruselt betalt för det här, Hans. Mm. Så de kan lika gärna lägga ner, det spelar oss ingen roll. Vi skulle bli en sån här Patreon-kanal, så man kunde betala oss swish lite sådär.
Och vem skulle swisha för den här skiten?
Inte någon aning, men Kjartan, konstnären, har väl någon barnbarn som kan ställa upp i alla fall, ja. Jag vet en som skulle ha gjort det, en som sjunger Outlaw Country. Hör på det här.
Här står galgen svart mot en sol så röd, 25 minuter kvar innan solen blir gul, hänger jag där död. 24
minuter kvar. Wiklund har somnat, Bergman. Ska vi tassa ut lite snyggt och säga att veckans avsnitt av Inaktuellt är klart och fini. Alla personer som medverkar i det här, den här poddshowen heter egentligen något annat. Det handlar framförallt om de som vi tar upp och hänger ut på tork på någon slags jävla tvättlina.
Och sen är det ju också så att alla åsikter som är redovisade här är inte våra egna.
Wiklund kvicknar till. Innan vi börjar på varv två på den här podden, så vill vi tacka dig som lyssnar. Det här är podden Inaktuellt. Vi hette tidigare Off Limits. I studion Jonas Nilsson, Hans Wiklund och Oliver Bergman, som var vår producent den här veckan. Stöd oss, sprid oss, de försöker tysta oss. Vill höra oss till vardags lite mer velour och finkulturell, ungefär som Lena Nyman. Man dyker upp och är någon annan än den man egentligen är. Lyssna på våran morgonshow på radion, på rockklassiker från 5.30 till 9 varenda morgon. Hans, några sista kloka ord innan den här gamla...
Nej, håll käften!